Torulf kommer predika utifrån söndagens tema som är Kristi förklaringsdag. Och en av texterna är hämtad från Matteus 17, 1-8. Den ska jag läsa här. Matteus 17, 1-8. 6 dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och gick med dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Där förvandlades han inför dem, hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Och de såg Mose och Elias stå och samtala med honom. Då sa Petrus till Jesus, Herre, det är bra att vi är med. Om du vill ska jag göra 3 hyddor här, en för dig, en för Mose och en för Elia. Medan ännu talade sänkte sig ett lysande moln över dem och ur molnet kom en röst som sade, Detta är min älskade son, han är min utvalde, lyssna till honom. När lärjungarna hörde detta kastade de sig ner med ansiktet på marken och greps av stor skräck. Jesus gick fram och rörde vid dem och sa, Stig upp och var inte rädda. De lyfte blicken och då såg de ingen utom Jesus.
Vår text börjar med orden 6 dagar senare. Uppenbart finns den alltså med den här händelsen på förklaringsberget. I ett sammanhang, ett större sammanhang. Och de 3 berättelser som föregår den här berättelsen i Matteus evangelium är alla intressanta på olika sätt. Jesus med sina lärjungar upp och går långt upp i norr. I trakten av Caesarea Filippi som ligger alltså långt norr om Galileen. Och det är 3 evangelier som följer samma mönster ungefär ett upplägg av berättelsen om Jesus. Matteus, Markus och Lukas. Och i alla 3 så är det den här vändpunkten i berättelsen om Jesus. Det där vägen vänder och går tillbaka mot Jerusalem. Korset, döden, uppståndelsen. Och där uppe ställer Jesus en viktig fråga till lärjungarna. Först, vem säger folket att jag, människosonen, är? Och de kommer med alla möjliga profeter och andra namn. Och så kommer frågan, vem säger ni att jag är? Och Jesus och Petrus svarar, du är Messias, den levande Gudens son. Du är Messias, den levande Gudens son. Nästa berättelse i det sammanhanget är när Jesus börjar förklara att han måste bege sig till Jerusalem och lida mycket och bli dödad och bli uppväckt på den 3:e dagen. Och det är första gången Jesus säger det här. Första förutsägelsen för lidande och död. Och Petrus blir alldeles förskräckt. Och den 3:e berättelsen är den som Linda Jonsson predikade om förra söndagen. En bra predikan. Om att ta korset på sig i lärjungaskapet. Jesus sa, om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Och den lilla berättelsen slutar med lite märkliga ord egentligen, som Linda inte predikade om. Människosonen ska komma i sin faders härlighet med sina änglar och då ska han löna var och en efter hans gärningar. Sannoliken, några av dem som står här ska de inte möta döden förrän de har sett människosonen komma med sitt rike. Och sen kommer det här, 6 dagar senare. Jesus och lärjungarna är uppe där i norra delen av landet, Caesarea Filippi. Och 6 dagar senare tar Jesus med sig 3 av sina lärjungar, Petrus, Jakob och Johannes, upp på ett högt berg. Och det höga berg som ligger nära där uppe är Hermon, som är väldigt högt. Kanske var det Hermon. Men berget är viktigt. För berget som gick upp på påminner oss och läsaren och lärjungarna om berget Sinai. Och båda de personerna som syns där, som de ser tillsammans med Jesus, Mose och Elia, är kopplade till Sinai på olika sätt. Där förvandlades han. Han förhärligades, står det i sjötexten. På rubriken i alla fall. Jesus på härlighetens berg, så som rubriken om bibelöversättning. Kristi förklaringsdag. Förklaring är ju ett väldigt vanligt ord numera. Att man förklaras, man förklarar vad ord betyder eller vad man ska göra eller varför det är så. Men den ursprungliga klangen på ordet förklara är faktiskt att andligt belysa. Belagt 1340 redan, svenska. Alltså, Jesus förklaras, förhärligas, förvandlas. Men också förklaras att man begriper vad han håller på med egentligen, vad ska göra. För berättelsen, den stora berättelsen. Hans kropp förvandlades. Lyste som solen. Bilderna, det är så starka bilder. Och det här är ju ett språk som är framtidsspråket. En bild på framtiden. Den förhärligade kroppen, den förhärligade människan. Paulus... har en ganska intressant vers i Filipperbrevet 3 som knyter an till den här bilden av kroppen, Jesu kropp. Han skriver så här, Filipperbrevet 3:21. Herren Jesus Kristus ska förvandla den kropp vi har i vår vinghet, så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har kraft att lägga allt under sig. Tidigare har Paulus skrivit om det här i Romarbrevet. Om den förvandlade kroppen när man dör. Men det är alltså en evighets- en framtidsaspekt på den här bilden av Jesu förvandling. Det finns alltså eskatologiskt perspektiv, framtidsperspektiv, tidens slut i den här händelsen på förklaringsberget. Och Jesus själv knyter an till det här att han kallar sig människosonen i berättelsen innan. Det är ju ett ord från Daniels bok, profetia. Så här står det i våra moderna biblar. Att Daniel fick se den här, alltså den gamle gudfader själv då, och en som liknade en människa, en människoson. Och honom gavs makt, ära och herravälde. Alla tjänar honom, hans välde är evigt. Den ska aldrig upphöra och hans rike ska aldrig gå under. Och i Bibelns sista bok knyter sig återigen till den här bilden om Jesus förhärligade kropp och framtiden. När Johannes ser den här synen med de 7 lampställen och en som är lik en människa går omkring bland lamporna, församlingarna. någon som liknade en människoson. Hans ögon var som eldslågor, hans ansikte var som solen när den lyser i sin kraft. Jesus på förklaringsberget, hans ansikte var som solen förvandlades. Lärarna såg två stora gestalter från Gamla testamentet samtala med Jesus. Och ett annat evangelium att de talade om hans lidande som skulle komma, men såg det här. Mose och Lia. Och de här inte talade i luften, de var ju viktiga personer i den judiska tron och i förståelsen av framtiden. Mose stod ju för lagen, gamla förbundet, Sina i berg där han fick uppenbarelse från Gud. Och Elia står som en portalfigur för profeterna. Alltså lagen och profeterna tillsammans. Gamla förbundet tillsammans. Samtala med Jesus. Han som är det nya förbundets kung. Om hans lidande och död. Båda har kopplingar till Sinai, men de har också, alltså både Mose och Elia har lite märkliga slut i sitt jordeliv. Vi läser i 5:e Mosebok att Mose fick aldrig komma in i Kanaans land, löfteslandet. Han dog i Moab. Och vad han är begravd vet ingen. Gud själv begravde honom. Och det som sades då i judendomen sen senare var att han dog nog aldrig riktigt på allvar. Gud tog hand om honom. Som han gjorde med Elia, som också flög upp till himlen i en eldsvagn. Så det var ju två stora gestalter som kanske inte riktigt var döda, men som var framtiden på något sätt. Och inte bara det, båda två nämns ju som förebilder eller pekar på Messias på olika sätt. Mose fick ju höra Gud säga att i framtiden ska en profet lik dig uppstå. Och han ska liksom sätta allt till rätta. Och Elia nämns ju i den sista verserna i Gamla testamentet att Elia ska komma tillbaka. I Malaki 4:5. Se, jag sänder profeten Elia till er innan Herrens stora och fruktansvärda dag kommer, innan slutet kommer. Alltså även här har vi det eskatologiska perspektivet. Det gamla pekade fram mot händelsen på förklaringsberget och fram mot tidens slut. Lärjungarna var väl lite tagna av den här upplevelsen där uppe. De vill ju stanna kvar och ha den för alltid. Bygga hyddor och, både för Mose och Elia och Jesus. Men innan de hinner göra någonting, sedan de är dumt, så smäller Gud till med sin uppenbarelse i mån och bekräftar rösten från mån och säger: detta är min älskade son. Han är min utvalde, eller i honom har jag min glädje. Och lärjungarna faller till marken. Och sen Jesus reser upp dem. De lyfte blicken och då såg de ingen utom Jesus. Ingen utom Jesus. Lyfta blicken och se ingen utom Jesus. Vad hände sen då? För det här var ju en berättelse i ett sammanhang som jag sa tidigare. Ja, de går ju ner från berget sen och möter människorna, tror jag. Och det första de får möta den här fallande sjuka demonbesatte pojken som botas. Alltså vardagens hemska verklighet. Vår värld som den ser ut och är. Och sen går de tillbaka till Galileen med lärjungarna och då är alla med, alla lärjungar med. Och då upprepar Jesus vad han sa tidigare. Människosonen ska överlämnas i människors händer. Och de kommer att döda honom och på tredje dagen ska han uppstå. Närmare Jerusalem. Så småningom kommer det här intåget till Jerusalem med stor jubel och prakt. Och sen kommer det här med fängslandet och piskandet och övergivandet och korsfästelsen och döden och graven. Men också uppståndelsen på påskdagen. Och inte bara det, Jesus finns ju med sen i 40 dagar, visar sig gång på gång för lärjungarna och undervisar dem om Guds rike, om framtiden. Och säger, stanna kvar i Jerusalem tills den helige anden kommer och blir fylld av anden, blir döpt i anden. Sen ska han gå ut och predika evangeliet för hela världen. Och det gör de sanna 10 dagar och så kommer pingstdagen. Och de uppfylls alla med helig ande på ett mycket dramatiskt sätt. Och då säger folk där som hör de här förkunnarna, de talar om Guds väldiga gärningar, mäktiga gärningar. Och då säger men vad betyder detta, säger folket. Vad betyder det här? Och jag tror att det här knyter berättelsen fram till det här mystiska ordet tidigare i Matteus 16 om att några av de som står här ska inte möta döden förrän de sett människosonen komma med sitt rike. Jag tror att det här är en slags vändpunkt i historien på något sätt. Eller en stafettväxling i historien. Jesus har uppenbarat sitt rike genom sin död och uppståndelse och andra har bekräftat det. Jesu uppdrag på jorden var fullbordat. Och nu var det dags för lärjungarna, församlingen, att föra uppdraget vidare. Uppdraget att förkunna Guds rike för alla folk till jordens yttersta gräns. Tills dess människosonen kommer på himlens mål med makt och stor härlighet. Det låg nu på församlingen att förkunna det här. Den här upplevelsen på förklaringsberget betyder väldigt mycket för lärjungarna som var med. Petrus vittnade om det i en annan av söndagens texter. Och den ska vi se här uppe på skärmen, tänkte jag. När han berättar om den här upplevelsen i andra Petrusbrevet. Så skriver han, andra Petrus 1. 16-18. Det var inte några skickligt hopdiktade sagor jag byggde på när jag förkunnade vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst. Utan jag hade med egna ögon sett honom i hans majestät. Till han mottog ära och härlighet från Gud, sin fader, när en röst kom till honom ur denna majestätiska härlighet. Detta är min älskade son. Honom har jag utvalt. Den rösten hörde jag själv komma från himlen när jag var med honom på det heliga berget. Alltså, Petrus fortsatta liv som apostel och församlingsledare och missionär byggt på den här upplevelsen. Han hade med egna ögon sett Herren i härlighet. Jag tänkte säga några ord kring några citat från de här berättelserna som kanske vänder sig till oss lite grann nu. För det här är ju berättelser som man läser och så, men vad betyder för oss egentligen? Vad har det för hur kan vi tillgodogöra oss de här berättelserna? Och nu måste jag be om ursäkt, för jag känner att jag är en gammal man, det vet alla. Och jag känner att jag upprepar mig ganska mycket. Jag vet inte om ursäkt för det egentligen, men det kan ju vara tråkigt för er som hört mig förut. Och att jag upprepar mig, det är ingen slump och ingen tillfällighet eller någon senilitet, utan det är att jag tror att det är viktiga saker. Att jag kommer tillbaka gång på gång till samma sanningar, till samma principer. Och därför blir det ofta man knyter an till det när man predikar. Hur ställer vi oss till de här berättelserna? Om det bara några enkla saker, det här är inget märkligt i och för sig. Det första, Petrus sa att han med egna ögon såg Jesus i hans majestät. Hur kan vi göra det? Alltså, vad har vi för sätt att förstå mer av Jesus och hans majestät? Jag tror att det handlar om att läsa skrifterna. Med första steg. Där beskrivs ju Gud och hans majestät och Guds plan för människans frälsning. Och Jesus, hans år på jorden och hans uppdrag till oss som församling. Att gång på gång läsa berättelserna i Bibeln. Och göra det under bön, för bönen är viktig. Man ber och mediterar kring texterna. Och man ber anden vara närvarande. Anden som inspirerade Bibeln från början är närvarande i bibelläsningen och bönen. Så att man förstår och kan tillgodogöra sig och använda det man läser. Och det man ber om. Och det man förstår. Jag tror det är en slags början på något sätt. Sen tror jag att det också handlar om att gå vidare. Vandringen med Jesus, livet med Jesus. Låta Jesus beröra våra liv under vår jordevandring. Låta anden forma våra liv under vår jordevandring. Förvandla våra liv under vår jordevandring. Petrus säger också att förkunna vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst. Det var det han liksom gjorde efter den här upplevelsen på förklaringsberget. Att förkunna vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst. Vad innebär det för oss? Jag tror det handlar om ett vittnesbörd faktiskt, det gör det. Det är det han gör. Han vittnar ju själv här i den här texten, Petrus. Och det handlar inte bara om att vittna med ord, våra ord. Det måste, självklart kan vi göra det när man möter människor, det är helt självklart. Men det handlar inte bara om det, för en del av oss är ju lite sådär att vi inte är så jättefrimodiga alltid med att vittna. Och det känns obekvämt om man tycker man inte stör folk. Och så. Jag är själv en sån människa. Jag är inget stort vittne så, med ord. Men man kan också vittna genom handlingar. Att visa ett alltså att med våra liv, man möter folk och vänliga ord och uppmuntra och stöd och göra saker. Hjälpa till med det som behöver hjälpas till med. Ta sig tid med andra människor, för andra människor. Och det tredje tror jag man kan vittnesbörja om sin Kristuslikhet. Och jag har mött människor i mitt liv som jag tycker vittnar genom sin Kristuslikhet. De är på något sätt bra exempel på människor som har formats av Jesus, vandringen med Jesus, av anden, vandringen med anden. Och de är alltså i sig själva vittnesbörd. Deras liv. Petrus säger också så här, och det är ett annat bibelord, jag får hoppas det kanske här, och det är, han vill alltså att vår kunskap om vår Herre Jesus Kristus inte ska vara overksam, utan få växa till och bära frukt. Han gjorde det själv efter upplevelsen på förklaringsberget. Om vi ska läsa de här verserna, det är tre, några verser här. Andra Petrus 1:5-8 tror jag det är. Andra Petrus 1. Jag läser. Sök därför med all iver att till ett tro foga styrka. Till styrkan kunskap. Till kunskapen självbehärskning. Till självbehärskningen uthållighet. Till uthålligheten gudsfruktan. Till gudsfruktan broderlig omtanke. Och till omtanken kärlek. Så om allt detta finns hos er och får växa till, blir er kunskap om vår Herre Jesus Kristus inte overksam, utan får växa till och bära frukt. Alltså det handlar om det andliga livet. Rubriken i en bibelöversättning säger maning till Kristus liv. Alltså på något sätt finns det här med det kristna livets utveckling med som en del av berättelsen och Petrus vittnesbörd om händelsen på förklaringsberget. För vi är ju bara, alltså vi är inte framme än. Ingen av oss är framme än. Min fjärde och sista kommentar kring de här texterna är att de lyfte blicken och då såg de ingen utom Jesus. Vad innebär det här rent konkret alltså? Att lyfta blicken, då ser man ju mera. Man ser ju sammanhanget, man ser omvärlden, man ser en större bild av vad man finns i tillvaron. Man ser kanske verkligheten mer tydligt när man lyfter blicken. Och jag tror att om vi lyfter blicken från den här texten här och den här berättelsen om det här sammanhanget, så tror jag det handlar om Guds rike. Att bara se Jesus handlar om att se honom i hans rike. Guds plan för sin skapelse. Guds frälsningsplan för människan. Jesu återkomst och vårt himmelska hopp. Och det här är viktigt att se för oss som är kristna. Därför att vår tillvaro här i den här världen är inte så enkel. När vi lyfter blicken och ser nyheterna, händelserna, världsläget, så kan vi ju gråta. Och bli rädd och förtvivlad, missmodig, hopplöshet blir väl känslan kanske. Meningslöshet, vad händer egentligen med alltihopa? Paulus beskriver det här på ett ganska bra sätt i Romarbrevet 8. Jag ska läsa den texten här, tänkte jag. Romarbrevet 8, vers 18-22. Han beskriver liksom världsläget. Paulus skriver så här till Romarbrevet. Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Till skapelsen väntar otåligt på att Guds söner ska uppenbaras. Allt skapat har lagts under tomhetens välde, inte av egen vilja utan på grund av honom som vållade det. Men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när det förhärligas. Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som en födslovåndor. Och till och med vi som har fått anden som en första gåva, också vi ropar i vår väntan på att Gud ska göra oss till söner och befria vårt hopp. Vi är redan Guds söner nu, men vi väntar på att förhärligas och fullt ut bli Guds söner. Vi är lika Jesus helt enkelt. Och där fick ju Petrus en försmak av Johannes och Jakob också av på förklaringsberget. Bara i Jesus finns vårt hopp. Lyft blicken och se Jesus. Bara han kan frälsa oss. Lyft blicken och se Jesus. Bara han kan befria oss. Lyft blicken och se Jesus. Bara han kan föra oss in i sin himmelska tillvaro. Lyft blicken och se Jesus. Jag sitter med två bibelord här. Först är Petrus igen då. Andra Petrus 3:13. Men efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Och Johannes i hans uppenbarelse 21:1. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Till den första himlen och den första jorden var borta. Vårt himmelska hopp. Det som Petrus och Jakob och Johannes fick en försmak av när han såg Jesus förklarat på härlighetens berg. Amen. Jesus, jag tackar dig för att vi har ett hopp, ett himmels hopp. Och det hoppet finns i dig, du som är vår frälsare, kung och herre, vän, ledsagare. Herre, hjälp oss att förankra våra liv i dig, i hoppet på dig och din framtid för oss. Din framtid för världen, för skapelsen, för mänskligheten. Vi tackar dig för att vi får lita på dig och se dig i allt som sker. Amen.